Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till det tredje avsnittet denna vecka. Och det är jag som är Alex.
Och det är då jag som är Linda.
Mm, och från Danmark och in i Tyskland ska vi idag. Och Tyskland har många, många platser att prata om. Och vi kommer inte att få med alla i dagens avsnitt. Och Tyskland har också en ganska mörk historia om man tänker på framför allt andra världskriget.
Ja, men exakt.
Mm. Och som vi sa i förra avsnittet så besöker ni platserna så är det på egen risk och kom ihåg att kolla upp om det är okej innan ni besöker platserna så att ni inte gör intrång eller liknande.
Och så har vi det där med uttalet.
Ja.
Än en gång så ber vi om ursäkt för det och inför de två kommande avsnitten. Och jag tänker att nu har vi sagt det så många gånger så vi behöver kanske inte be om ursäkt i de andra.
Nej.
Ni vet att... Ja, det kommer att vara felaktigt.
Ja, ja. Det blir tyvärr inte bättre än så här.
Nej, det blir inte det.
Om vi inte går snabbkurser, men det kommer vi inte hinna med just nu.
Nej, det tror jag inte. Nej, exakt.
Men då kör vi igång tycker jag.
Mm,
och den första platsen som vi besöker det är...
Waldnilhosterskolan. Och den här skolan, det är en av de platser i landet som mest pekar på nazisternas modiska historia. Här torterade och mördade nazisterna barn med intellektuella funktionsvariationer. Vilket gjorde det till platsen för några av de mest fruktansvärda och avskyvärda grymheter i det tredje riket. Folk har rapporterat att de har hört de bloddrypande ropen från de stackars unga själar som omkom där. Det vidsträckta byggnadskomplexet hyste hundratals av de här ungdomarna i decennier innan nazisterna fick tag på det. Och det är inte ovanligt att se spökena från de här ungdomarna spridda i skolans korridorer. Det ska också finnas ett sjukhem som jag tror ligger i närheten som heter Waldnilhosterts sjukhem. Och det stället går endast att se bakom ett staket och det är ju förbjudet att gå in där, så gör inte det. Men det här sjukhemmet döljer också fruktansvärda dåd och är en av de grymmaste platserna i tysk historia. Under nazitiden användes institutionen för att hysa psykiskt funktionshindrade barn och vuxna. Men det stannade ju inte vid att ta hand om de här patienterna. Det utfördes grymma saker mot dem och till slut sövdes de med luminal. Det sägs att spökena från de 455 vuxna och 99 barn som dog där fortfarande spökar i korridorerna.
Alltså fy fan vad fruktansvärt och grymt. Jag tänker redan det första du berättade om och så det här också. Att...
Mm. Ja, fruktansvärt grymt.
Hur kan man göra så? Bara för att de är, inte funkar som dig och mig eller dem eller någon. Alltså...
Men kom ihåg att vi är i Tyskland.
Jo, jag vet ju det.
Ja.
Men ändå.
Mm, ändå ja. Men jag är så mycket med främst nazisterna och andra, alltså tiden kring andra världskriget som det man inte fattar.
Nej. Alltså, så mycket hemska saker som hände den här tiden.
Ja.
Och då mot människor och som absolut inte är okej någonstans.
Nej, och det där är ju inte enda platsen som vi kommer prata om i dagens avsnitt som handlar om
det är
andra världskrigets framfart, så att säga. Mm. Men vi drar vidare till nästa plats.
Mm, och nästa plats det är Haus Fühlingen i Köln. Och alla från Köln har hört talas om en eller två läskiga historier om detta hus. Men det var inte förrän århundraden senare som Eduard Freiherr von Oppenheim köpte platsen och byggde villan och en kapplöpningsbana år 1884. Han var en rik tysk bankir och hästuppfödare. Men vad han inte visste om platsen, det var att den stod på exakt den plats där det fruktansvärda slaget vid Vorringen ägde rum 1288. Tusentals riddare sägs alltså ha dött på den här platsen. Och denna blodiga slagmark tros vara huvudorsaken till att Haus Fühlingen till denna dag verkar innehålla negativ energi och varför vissa människor till och med har bestämt sig för att begå självmord inom dessa väggar.
Oj då.
Mm. Edwards första tanke med fastigheten det var ju att etablera en hästuppfödningsanläggning. Och det var en av hans stora passioner. Hans dröm misslyckades dock och han bestämde sig därför för att sälja godset 1907. Han dog 2 år efter att huset har sålts. Men även de nya ägarna upplevde otur och misslyckades med sina planer och övergav så småningom huset de också. Under andra världskriget kom huset att spela en annan roll. Det användes som arbetsplats för tvångsarbetare som fängslats av nazistregimen. Det sägs även att dessa män, Edvard Margol, tvingades arbeta i Haus Fühlingen och att han då blev kär i herrgårdsägarens dotter. Vilket visade sig vara ett dödligt för den 19-åriga pojken från Polen. Och när ägaren då fick reda på mannens känslor för sin dotter så dödade han honom. Och denna 19-åring sägs vara den första som dog i huset sedan det byggdes. Och efter världskrigets slut så fick huset en ny ägare igen. En annan nazist. Och denna man som brukade jobba som nazistisk domare köpte fastigheten under ett falskt namn för att dölja sitt mörka förflutna. Det tog dock inte lång tid innan människorna i grannskapet kom på hans verkliga identitet. Och efter att ha blivit avslöjad visste han att ett grovt straff väntade på honom. Därför bestämde han sig för att ta livet av sig med en pistol på andra våningen i detta skrämmande hus. Och detta skulle ju kunna räcka, men efter att den nazistiska domaren tagit sitt liv så köpte huset av staden Köln eftersom ingen annan visade intresse av att köpa det. Och de bestämde sig för att göra några förändringar. Bland annat att förstöra husets vingar. Och intressant nog bodde det fortfarande människor där fram till början av 2000-talet.
Mm.
Även om det inte fanns några uppgifter om vilka det var. Huset stängdes officiellt år 2000. Men historien slutar faktiskt inte där.
Okej.
Ytterligare två personer har hittats döda i det här huset de senaste åren.
Fast det är stängt alltså?
Ja. Och båda de har begått självmord. Det finns inte många platser som är så plågade som denna herrgård. Och spöken från avlidna människor från olika ägares tid sägs fortfarande spöka på godset idag. Och döden, den verkar lura konstant runt varje hörn.
Ja, verkligen. Och alltså otäckt att det är så många som har tagit självmord där.
Ja, det känns som verkligen som platsen är en otursdrabbad plats. Och sen byggde man ett herrgård där och den blev drabbad av allt det onda.
Mm. Ja, men exakt så. Men vi rör oss vidare.
Mm.
Och då kommer vi till en plats som på svenska heter Påfågelön. Mm. Det känner man ju igen.
Inte jag.
Inte du, nej. Denna kända historiska park, den ligger i Berlin. Det är en lugn park som oftast besöks av vilda djur. Men den är också väl känd för att vara hemsökt. Legenden säger att alkemisten Johann Kunkel jagar i parken. Människor tror att han visar sig som en mörk skepnad med kusliga röda lysande ögon. Och han ska ha fått en förbannelse över sig. Det sägs att den här Kunkel brukade utföra bizarra experiment relaterade till svart magi i hans laboratorium och att det är på grund av det här som han är för evigt dömd att hemsöka parken.
Tänk att springa på honom.
Ja, det kan inte vara så roligt.
Alltså en mörk figur med lysande röda ögon.
Ja.
Det hade nog inte varit det roligaste man gjort.
Nej, jag undrar vad som händer om man stöter på han.
Ja, det är också.
Ja.
Det vill vi nog inte veta.
Nej.
Nu ska vi till Berlins citadell.
Mm.
Och historien om detta ställe, det innehåller en klassisk kärlekshistoria som vida känd i landet. För nästan 600 år sedan hade en lokal regent vid namn Joakim den andre en före detta älskarinna, Anna Sydow. Hon var fånge under en kort tid på slottet. Och på Joakims dödsbädd så bad han sin son att ta hand om Anna. Men sonen följde inte sin faders önskan och lät honom dö ensam. Och han fängslade återigen Anna. Och om vi ska tro på lokalbefolkningen så vandrar Anna än idag omkring i citadellet och ber om nåd att få lämna det här stället.
Okej. Hon vill alltså därifrån men kan inte.
Nej.
Nej.
Kan eller får inte.
Nej, precis.
Det är många sådana här tragiska kärlekshistorier.
Ja, verkligen. Men vi går vidare, eller vi kör vidare. Och då hamnar vi i Belitz-Heilstätten sanatorium. Och det här sanatoriumet i Brandenburg var det största sjukhuset i Europa på sin tid och öppnades 1902. Sjukhuset hade plats för 600 patienter och sjukhuset byggdes ut under följande år för att göra plats för ännu fler patienter. Kort efter första världskrigets utbrott i augusti 1914 beslutades det att sjukhuset skulle göras om till militärsjukhus och alla tuberkulospatienter kördes iväg. Skadade soldater prioriterades och sjukhuset drevs i Röda Korsets regi fram till 1920. Under tiden som militärsjukhus kom 12 586 patienter att behandlas i den 1525 sjukhussängar stora kapaciteten. Det är många patienter.
Det är jättemånga patienter.
Ja. Och den mest kända patienten som vårdats här, det är faktiskt Adolf Hitler.
Jaha.
Ja, som hade skadat låret i en granatexplosion.
Men stackarn.
Eller hur? Men han skrevs i alla fall ut i december 1916. efter kriget så återgick det till att bli ett civilt sjukhus igen. Ytterligare 200 hektar mark köptes och kapaciteten ökades till 1338 platser. Den här perioden varade fram till andra världskrigets utbrott då det återigen blev ett militärsjukhus.
Det är ju så pass stort så att man förstår ju ändå att det...
Ja, varför man gjorde så.
Ja,
ja.
Men exakt. Synd om alla som blev flyttade på hit och dit.
Ja, eller hur? Mm. Men efter krigets slut så togs sjukhuset över av den ryska ockupationsmakten och de övergav det igen 1994. Efter att ryssarna lämnat sjukhuset så tog det över av investerare. De övergav dock projektet 2001 utan att alltså, de hade gjort just någonting.
Jaha.
Ja. Och nu verkar sjukhuset ha hamnat i händerna på personer som är intresserade av att bevara området för framtiden. Bland annat genom att renovera de gamla och mycket slitna byggnaderna. Men ja, och för en plats där det har förekommit så mycket död och smärta så är det ju kanske inte konstigt att det numera är hemsökt av de själar som dog där. Och mest aktivitet, det sägs det ska vara i pianorummet, på vinden eller i likrummet. Besökare ska ha bevittnat anden av en sjuksköterska som skyndar sig genom korridorerna på sjukhuset. Och i första säsongen av Spökjakt med Jocke och Jonna så besöker de ju det här stället. Och ganska omgående i det avsnittet så börjar det ju hända saker.
Mm.
Och Daniel till exempel, han blir ju alldeles yr och måste gå ut. Och Andreas ficklampa, den dör ju för att sedan helt plötsligt börja funka igen.
Just det.
Ja, och Jocke han testar ju att gå tillbaka till den här platsen där ficklampan dog för Andreas. Med en fungerande ficklampa då, men den slocknar ju igen. Och de får ju utslag på sina verktyg, temperaturförändringar, beröringar med mera.
Mm.
Ja, det här sjukhuset har ju som sagt sett mycket lidande och elände genom åren. Vilket såklart är helt naturligt för ett sjukhus av den här typen.
Ja, ja, absolut.
Ja. Däremot så är det ju mindre vanligt att ett sjukhusområde härjas av en seriemördare.
Nej.
Jo. Mellan 1989 till 1991 så härjades området av en mördare som tog livet av två kvinnor och ett spädbarn.
Nej.
Jo. Han försökte.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Döda ytterligare tre kvinnor. Och en av de här kvinnorna som attackerades lämnades svårt skadad på platsen. Och de flesta offren utnyttjades också sexuellt.
Men det låter ju helt sjukt.
Ja.
Men vad sa du, mellan 1989 till 1991?
Exakt, ja. Han fick smeknamnet The Beast of Belitz, men han hette egentligen Wolfgang Schmidt och var en före detta östtysk polis.
Till och med polis?
Ja. Wolfgang fick på grund av sina kollegors inkompetens härja onödigt länge. Ett av offren var en rysk kvinnlig läkare som jobbade på sjukhuset. Och efter att ha dödat hennes 3 månader gamla bebis genom att krossa bebisens huvud mot en stubbe så ströp han henne med hennes BH och sedan hade han sex med den döda kroppen.
Men alltså det är så sjukt.
Mm.
Återigen, vad får människor att göra såna här saker?
Ja, jag vet inte om man någonsin kan komma och förstå det.
Alltså, nej, jag tror inte det.
Nej.
För det, alltså jag fattar faktiskt inte. Hur kan du liksom, Ja, men du dödar en bebis, du krossar dens huvud, du stryper mamman med hennes egen BH.
Mm.
Och sen har du sex med kroppen.
Ja, det är ju... Det är så sjukt så det går inte ens att förstå.
Nej. Alltså,
nej.
Och såklart då att polisens inkompetens gjorde att han kan härja hur han vill.
Såklart. Och jag tänker att om han själv var polis så är han ju kanske inte den första man misstänker.
Nej.
Nej.
Nej, för man tänker ju att en polis ska ju finnas för att hjälpa andra och Exakt. Beskydda andra.
Mm.
Inte göra såna här saker.
Nej. Men han är ju inte ensam.
Tyvärr inte.
Om man har haft en sån roll och ändå begå såna här brott, tänker
jag. Nej, precis. Tyvärr inte.
Nej. Men 1991 fångades han till slut efter att två joggare hade påträffat honom när han iförd kvinnokläder, suttit i skogen och onanerat.
Ja, just det.
Mm. Men det var ju tur att han greps till slut.
Verkligen tur att han greps.
Mm. Men ja, mycket, mycket ondska på den platsen.
Ja.
Men nu från ett sjukhus till en annan plats.
Mm, nu ska vi faktiskt besöka en bro och det är Rakotts bro i Gablenz. Och den här bron, den ser helt magisk ut på bild. Som ett perfekt foto för typ Instagram eller ja, men någonting sånt. Men den har en annan historia som är desto mer intressant.
Ja.
Och bron, den är byggd som en perfekt halvcirkel. Och i vattnets spegelbild bildas en perfekt cirkel. Och man undrar ju hur den här bron kunde byggas utan någon mystisk hjälp. Och legenden säger faktiskt att djävulen själv ska ha hjälpt till att bygga denna bro 1863. Men djävulen hjälper ju ingen utan att vilja ha någonting tillbaka. Det är ju ingen hemlighet.
Nej, men exakt. Så är det ju.
Så vad ville djävulen då ha? Jo, han krävde ju att få själen av den första varelse som korsade bron. Och det var ju ingen bra deal för den person som byggde bron. Eftersom han var den första som var tvungen att använda den.
Just det.
Och han dog ju. Såklart.
Ja, det är klart. Om man kommer från ett ställe och börjar bygga och så är man färdig på andra sidan, då måste man ju gå tillbaka, ja.
Mm. Precis. Men oavsett denna legend eller inte, så ska ju den här platsen vara väl värt ett besök om man har vägarna förbi.
Mm.
Alltså den är säkert helt fantastiskt att se på riktigt.
Ja, det ser ju helt fantastiskt ut på bild, som sagt. Men då går vi vidare till Konsbaracker. Och i den centrala tyska staden Schweinfurt rymmer Konsbaracker några av de kusligaste spöken som finns kvar från andra världskriget. Barackerna fungerade som en nazistisk psykavdelning och sjukhus och användes därefter av den amerikanska arméns personal som bostad. I utrymmet ovanför det tidigare dräneringsrummet där nazisterna förvarade kroppar innan de balsamerade dem har flera rapporter om paranormal aktivitet kommit in. Vid två separata tillfällen vaknade amerikanska soldater som sov i rummet på natten och de fick då se en nazistisk soldat och en sjuksköterska täckta av blod stå över sina sängar. Men vi drar vidare direkt till ett par andra baracker.
Mm.
Mm.
Nämligen Babenhausen-barackerna.
Mm. Ja.
Och numera är detta ett museum och man kan även se andarna från soldater från andra världskriget marschera här klädda i uniform. Lampor ska kunna stängas av sig själv. Och man ska kunna höra röster i källaren. Och mitt i natten ska man också kunna höra tyska befallningsorder som ropas ut. Fotsteg utan att någon är där är tydligen också vanligt. Det sägs även att dessa soldater, alltså soldatandarna, de tas upp ringande telefoner. Och det som hörs av de här telefonerna, det är en främmande kvinnas röst som pratar baklänges. Och i staden Babenhausen finns också ett häxtorn som ett landmärke för staden. Ett häxtorn användes som ett fängelse förr i tiden. Namnet häxtorn härstammar ju såklart från häxjaktens tid.
Mm.
Och i det här tornet låstes kvinnor in som misstänktes för att vara häxa. Och där torterades de ofta innan de sedan brändes på bål. Och det här häxtornet kan ha någonting att göra med den paranormala aktivitet som pågår runt de här gamla barackerna. Enligt legenden så fängslades det över 50 kvinnor i det här tornet under 1600-talet och allihopa de brändes på bål. Och en av dessa häxor ska ha hetat Mrs. Mueller och tros ligga bakom döden av 3 män.
Mm-hmm.
Om vi sedan spolar fram åren till 1843 så var det en annan kvinna som var släkt med Mrs. Mueller som stenades till döds i tron om att hon var en häxa.
Okej.
Okay. Mrs. Mueller ska ha förfört och dödat minst 5 tyska soldater under tidigt 1800-tal när barackerna byggdes. Och enligt den här legenden ska deras kroppar ha hittats på vinden och dödsorsaken, den har aldrig kunnat fastställas.
Okej. Okay.
Det finns också det som säger att det finns en annan version av legenden. Men även här ingår det en Mrs. Mueller som sägs hemsöka barackerna. Hon var en ung kvinna som var förlovad med en av soldaterna som låg vid den här kasernen. Och detta var i början av första världskriget. Mrs. Muellers fästman och 3 av hans vänner ville inte bli skickade till kriget i Frankrike och gömde sig på vinden i baracken i väntan på hjälp. De stannade där uppe i några dagar men blev upptäckta när Mrs. Mueller försökte smuggla in lite mat och dryck till dem. Och de arresterades och ställdes sedan upp på rad där de sköts ihjäl som förrädare. Och det här, det blev för mycket för Mrs. Mueller. För samma dag så hoppade hon från byggnaden och dog. Och enligt legenden, just vid det ögonblicket stannade klockorna i officerarens klocktorn.
Okej, så helt klart är ju att en Mrs. Mueller och 3 män har dödats på den här platsen.
Alltså, precis, men legenderna säger lite olika om hur det gick till.
Ja, men precis.
Men någonting hände ju där i alla fall.
Ja, men exakt. Ja, verkligen. Och med alla kvinnor som mördades och så där så, eller dödades i tron att de var häxor.
Ja.
Så ja, jag kan tänka mig att det finns mycket...
Mycket aktivitet.
Ja, precis.
Men nu ska vi dra vidare till faktiskt ett slott.
Ja, exakt. Och det är då Wolfsegg slott. Och det här slottet ska faktiskt enligt legenden vara ett av Tysklands mest hemsökta slott. Det finns rapporter som går så långt tillbaka som till 1400-talet. Och slottet byggdes av en förmögen man som hette Ulrich von Laber. Och det var tänkt att fungera som ett strategiskt fäste i området. Slottet användes aldrig i något krig eller liknande utan det användes mest som sovplats för resande trupper. Det övergavs så småningom och jag vet inte om de har kommuner men typ som kommunen. Använde det sedan som skydd eller härberge åt familjer som hade det tufft.
Ja, just det.
Ja, slottet blev i sämre och sämre skick tills en förmögen och excentrisk man renoverade det. Och de här renoveringarna pågår än idag av ett gäng frivilliga.
Mm-hmm.
Mm. Och den mest kända spökhistorien det är ju den om Ulrich von Laber och hans fru Clara von Helfenstein. De ska ha haft problem i sitt äktenskap på grund av Ulrichs ansvar till militären. Och det här gjorde ju att han var tvungen att ständigt resa bort. Klara, som då blev uttråkad och ensam på slottet, började ju se sig om efter andra personer som kunde tillfredsställa hennes behov. Och så småningom inledde Klara en affär. Något som Ulrich senare fick reda på.
Och han blev väl inte så glad, kan jag tänka mig?
Nej, det blev han inte. Och när han fick reda på det här så började han planera hennes död. Och ryktet säger att Ulrich lät ett gäng bybor mörda henne en natt. Och ända sedan hennes död så finns det historier om en vit kvinna som vandrar omkring i slottets salar och korridorer, framför allt i det rum som var Klaras sovrum och området där omkring.
Just det, återigen en vit kvinna.
Ja, i ett slott.
Mm.
Hon sägs också störa elektromagnetisk utrustning, orsaka märkliga avvikande ljusfenomen, och hon brukar även visa sig för folk. Och bara en kort tid efter att Klara blev mördad så ska även Ulrich och deras två söner ha dött.
Mm-hmm.
Hur vet jag inte.
Nej, men ändå. Mystiskt att de dör så pass kort efter.
Mm.
Ja. Hade hon någonting med det att göra?
Exakt.
Eller var det någon annan som var det lite... förbannad.
Ja, men eller hur? Och så är man två söner.
Alltså, ja.
Ja. Men sen finns det också de som säger att Klara inte alls blev mördad av sin man. Och att hon faktiskt levde längre än vad han gjorde.
Jaha, okej. Okay.
Men oavsett vad som hände med henne så tror folk att det är hennes ande som hemsöker slottet.
Så antingen en
mordhistoria.
Ja, precis. Eller att hon fick leva och dog.
Ja.
Nu vet vi inte vanligt, men
senare. Nej, men precis. Senare. Men, ja, längre än sin man i alla fall.
Ja.
Ja.
Men hur eller hur så är det återigen en vit fru som vandrar i ett slott.
Exakt. Men ja, nu går vi vidare till...
Den sista platsen vi ska besöka i Tyskland.
Exakt.
Och det är Plague-kapell i Weilheim. Och skogen, den är ju alltid lite läskigare på natten. Men i den här skogen finns det dessutom ett mycket skrämmande kapell. Självklart så sägs kapellet och den omkringliggande skogen vara hemsökt. Varje år kommer dit många unga människor och andra som vill bli skrämda. Och de rapporterar om enorma svarta helveteshundar runt tomten. Och ett ljus som brinner i kapellet om natten. Trots att det är övergivet.
Men gud, ja, det låter ju inte så mysigt. Alltså,
nej, alltså en helvetes hund är ju kanske inte en hund man vill möta.
Nej, och hundar, alltså helvetes hundar, det är ju flera.
Exakt.
Ja, nej, de vill jag nog inte möta.
Ja, men det här var det vi hade i dagens avsnitt.
Mm. Det var det. Och alltså det finns ju verkligen så många platser man alltså skulle vilja åka till.
Mm. Ja, men jättemånga platser. Det blir, alltså min to-do-list på resor blir bara längre och längre och längre.
Ja, med bucket list.
Ja.
Reselista.
Exakt, ja. Exakt. To-do-list. Ja.
Ja.
Fast, jo, det stämmer väl lite grann.
Jo, men det gör det ju. Ja.
Men som sagt, ni förstår ju vad vi menar. Och jag kan tänka mig att flera av er kanske till och med får samma känsla som oss som gillar att besöka hemsökta ställen.
Ja, ja, men det tror jag. Ja.
Och vi hoppas att vi någon gång kan få uppleva de här ställena och någonting som händer kanske.
Ja. Ja, det hade ju varit så drömmigt.
Ja,
ja.
Verkligen.
Mm.
Men med det så vill vi säga tack för att ni har lyssnat.
Jajamän. Vi hoppas att vi hörs imorgon igen.
Exakt.
Hej då!
Hej då så länge!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news!
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.